För ett par veckor sedan, innan vi hade vår församlingshelg på Björkenäsgården, så talade vi om att relationen mellan Gud och människa är ett kärleksförbund och inget annat. Och det var en sån här predikan när man kanske gräver lite djupare och får ta på sig tänkarhatten och att vissa saker kanske känns lite mastigt. Och jag gillar ju det och tror att vi behöver det. Vi kan inte bara simma runt i de ytliga vatten hela tiden. Utan ibland måste vi tugga i oss även det som tar lite längre tid men som också gör att vi växer på ett annat sätt. Så jag tänkte faktiskt att vi skulle gräva vidare lite grann i det idag. För det här får ju konsekvenser även på det som vi kallar för frälsning och hur vi förstår konceptet frälsning. I Sonstorp i församlingen jag jobbade innan, där hade vi en låda i kapprummet liksom, där man kunde lägga förslag eller synpunkter eller så här, om man ville lämna dem anonymt. Och det var några stycken som använde den möjligheten och det var alltid ungefär samma personer och jag vet mycket väl vilka de var för att de sa samma saker till mig som de skrev på lapparna vid andra tillfällen. Så jag vet aldrig riktigt vad poängen med att vara anonym skulle vara. Men en återkommande synpunkt var den här, men vi behöver predika mycket mer om frälsning. Vi behöver predika utifrån Romarbrevet 10:9. Där står det ju klart och tydligt hur man blir frälst och vi behöver predika det. Och jag tänkte på det där och tänkte att jag tror att jag predikar ganska mycket om frälsning. Men jag tror att jag inte kanske predikar på det sättet som den här personen eller de här personerna tänker att jag borde predika om frälsning. Men det är också för att jag tror att den önskan bottnar i någon slags förenklat och reducerat sätt att se på frälsningen. Och jag ska förklara lite vad jag menar med det i den här predikan. För den här frågan handlar ju om någonting väldigt grundläggande och väldigt, väldigt avgörande. Vad innebär det att bli frälst, att bli räddad? Och i den här texten som man hänvisade till i Romarbrevet 10, där står det ju så här. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Med hjärta tror man och blir rättfärdig och med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Här är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har samma Herre och han ger av sin rikedom till alla som åkallar honom. Och var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Inga konstigheter. Tro på Jesus och säg en bekännelse så är du frälst. Så har vi predikat väldigt ofta under lång tid. Och det finns ju många kyrkor och samfund, inklusive vi, som rapporterar statistik över antalet frälsta varje år. Så här många människor har under det här året tagit ett sånt beslut. Och när vi åker på missionsresor till exempel så är det ju en sak som vi rapporterar tillbaka. Ja, men så här många tog emot Jesus. De här stora evangelisterna har sina kampanjer och rapporterar 30 000 människor blev frälsta i ett enda möte. De trodde i sitt hjärta och de bekände med sin mun. Gensvarade för att ta emot Jesus. Och så är saken klar. Varken jag eller någon annan människa kan ifrågasätta människors frälsning. Det vet bara Gud. Och jag är inte ute efter det alls. Men det finns någonting med den här bilden av frälsning som inte stämmer med hur Nya Testamentet pratar om frälsning. Det finns ju inget här när man bara pratar om tro och bekännelse, om efterföljelse. Eller om ett förvandlat liv. Eller om församling till exempel. Och vi som är troende idag, vi har ju ärvt all vår förståelse av vad det innebär att vara kristen och hur vi ska läsa och förstå Bibeln. Det ärver man ju till stor del. Och det kan se lite olika ut beroende på vilken tradition man står i. Och ett av de största misstagen vi kanske kan göra är att tro att vi inte är påverkade av någon tradition eller någon förståelse alls. Utan det är vi allihopa. Och i våran tradition så har den dominerande tolkningen av frälsningen varit att det är ett juridiskt ramverk. Det är en juridisk uppgörelse där Gud är domaren. Där vi är den som sitter på det anklagades bänk och är skyldiga och förtjänar dödsstraff. Och Jesus är försvarsadvokaten och han kliver in och tar straffet i vårat ställe. Om vi tror det och säger de rätta sakerna så gäller den här dealen oss. Då har vi skrivit under på kontraktet och vi tror och bekänner och affären är i hamn och frälsningen är fixad. Då har man ju någon slags grundförståelse av frälsningen som en livförsäkring. Eller ett kontrakt som gäller evigheten där du är garanterad att när du dör så kommer du till himlen. Men ditt liv här och nu kan vara helt oförvandlat. Det är då någonting som har gjorts för dig men inte något som har gjorts i dig. Och den här juridiska synen på frälsning leder ju till en hel massa frågor som vi som kristna brottas med. Och som hela tiden debatteras. Som frälsningsvisshet till exempel. Kan den här delen upphävas på något sätt? Kan man förlora sin frälsning? Och vad är i så fall villkoren som gör att jag kan förlora det? Vilka synder kan jag göra? Och vilka kan jag inte göra för att uppfylla villkoren i avtalet? Vilket oundvikligen leder till frågan, hur långt kan jag gå på olika områden innan jag förlorar min himmelska försäkring? Och ser vi frälsningen på det här sättet, som i ett juridiskt avtal, så är det ju helt naturligt att det handlar om det. Det handlar om regler och villkor. Vad är det finstilta? Det är ju så ett kontrakt fungerar. Och oerhört många kristna är sysselsatta med just den typen av frågor. Och man letar efter kryphål, det gör man ju i juridiska avtal. Hur man kan komma runt olika regler och olika villkor. Och ännu värre, om vi har den synen på frälsning så är det en av de viktigaste faktorerna som motiverar oss i våran vandring med Jesus. Rädsla. Istället för passion och längtan efter Jesus för att komma nära honom så är vi istället sysselsatta med att fundera på var kan jag sätta fötterna utan att trampa på en mina som gör att jag förlorar min frälsning. Jag måste göra det här och jag kan inte göra det här. Eller om man ser det på det här sättet men tänker att ja, men det är omöjligt att förlora sin frälsning. Ja, då har man ju sitt, du slipper ut ur fängelset frikort. Som man alltid kan dra i alla lägen och leva precis hur man vill. Utan att det spelar någon som helst roll. Jag hörde en pastor berätta en gång om när han var på en resa. Och så stannade han längs motorvägen och åt på en sån här vägkrog, tog en hamburgare och hamnade bredvid en väldigt, väldigt pratsam lastbilschaufför som satt bredvid och som började väldigt, väldigt fort öppna upp sitt liv för den här pastorn som satt där. Han berättade stolt att han delade lägenhet med två olika kvinnor och de hade inget emot att dela på honom heller. Och eftersom han var ute och reste på vägarna hela tiden så hade han också massa andra tjejer i olika städer. Som väntade på honom när han kom dit. Och en av de här tjejerna sa han, hon känner en langare så där har vi alltid fri tillgång till kokain. Det är fantastiskt. Och han bredde på om hur han levde det här livet med tjejer och med sex och droger och festande. Och hur det var drömmen för honom. Och helt plötsligt stannade han upp och så frågade han, och vad gör du för någonting? Och då sa han, ja jag är pastor. Och då satte han sin hamburgare i halsen nästan, den här lastbilschauffören. Och så började han släta över lite. Så här, ja, det är väl lite överdrivet de här historierna. Jag är ju också en broder i Herren, vet du, sa han. Och larmen om pastorn. Jag är ju också kristen. Jaha, vad bra, sa pastorn. Ja, men jag är ju en sån här kötslig kristen, sa han. Jaha, vad innebär det, frågar pastorn. Jo, jag har tagit emot Jesus i mitt hjärta. Jag har bekänt min synd, men jag lever inte med honom som herre. Han är min frälsare, men jag vill inte ha honom som herre. Kanske längre fram, men inte just nu. Jag har alldeles för roligt för det. Okej, säger pastorn. Jag visste inte att man kunde dela upp Jesus på det där sättet. Jo, det går jättebra, sa lastbilschauffören. Det är inga problem alls. Utan när jag var liten så tog mormor med mig till kyrkan. Och då var det en sån här frälsningsinbjudan. Och jag gick fram och tog emot det. Jag trodde och jag bekände och bad med i den bönen. Och sen dess är jag frälst. Och när Gud ser på mig så ser han inte min synd utan han ser på mig genom Jesus och därför kan jag leva hur jag vill. Vad är det som är fel med den bilden? Bara Gud känner en människas hjärta. Bara Gud vet om den här lastbilschauffören var frälst eller inte. Men bilden av frälsning som förmedlas i hans berättelse är ju inte den som Nya Testamentet ger. När Jesus säger att på frukten ska trädet kännas så måste ju det betyda något, eller hur? Och vi har en stor mängd texter i Nya Testamentet som handlar om att lämna synden, lämna sitt gamla liv och inte gå tillbaka till sitt gamla sätt att leva. Det måste ju också betyda någonting, eller? Men om vi betraktar frälsningen på det här sättet, som ett kontrakt, som en juridisk uppgörelse som säger att om jag tror rätt och säger rätt saker vid rätt tillfälle så är dealen i hamn, så är det egentligen inte så konstigt hur den här mannen såg det. Utan det är egentligen en naturlig konsekvens av det. Och det är precis därför som man kan göra stora undersökningar i ett land som USA. Och 80% svarar ja på frågan om man är kristen. Men majoriteten av de 80% svarar ingenting på frågan om vilken skillnad det gör i deras liv. Livet är inte förvandlat av att leva som frälst i en relation med Jesus. Man har gjort uppföljningar vid stora kampanjer där tusentals människor har kommit till tro på en gång. Och så frågar man 5-10 år senare, hur har livet förändrats sedan det här beslutet? Så svarar 9 av 10 att det inte förändrats på något sätt. Hur är det möjligt att bli frälst och förbli likadan som man var innan? Och om man ser frälsningen som ett kontrakt så är det inte alls konstigt. Men jag tror inte att det är så som Bibeln beskriver det. Visserligen använder Paulus några termer som är hämtade från juridiken när han beskriver vissa saker. Och det finns några aspekter av det som är sant. Men det är bara en liten reducerad del av vad frälsningen innebär. Och det finns ett mycket bättre sätt att förstå detta på. Och innan vi kommer till det så vill jag lyfta fram 3 viktiga frågor som uppstår i relation till att se det på det här sättet som ett kontrakt. Och den första är det här. Hur rimmar den synen, att det här är ett avtal som jag skriver under, med bilden av Gud som blir synlig i den korsfäste Jesus? Om vi tänker på Jesu liv, när han går omkring här på jorden och vi läser evangelierna, så ser vi att han är aldrig sysselsatt med att få människor att skriva under på något som gäller livet efter det här. Visserligen varnar han fariseerna framför allt vid några tillfällen om vägen som leder till undergång. Men han är ju hela tiden långt mer intresserad av livet här och nu. För det är vägen vi går på nu som leder till antingen frälsning eller undergång. Och Jesus är alltid upptagen med här och nu. Med att möta människors behov i deras verklighet. Om deras behov är helande så kommer han med det. Om deras behov är befrielse så befriar han dem. Om deras behov är mat så multiplicerar han 5 bröd och 2 fiskar så att de kan äta sig mätta. Överallt så möter han människors behov i deras vardag. Och ibland så kallar han det för frälsning. Din tro har frälst dig, säger han till en helad människa. Och då menar han att fullkomligheten som finns i relationen med honom själv har nu nått den personen. Det är ju sant att människor... Att han ibland frågar människor, tror du på mig? Men han talar ju aldrig om det som en slags slutstation eller som ett mål i sig själv. Som att okej, du tror, bra, då är du säkrad för evigheten. Nej, Jesus pratar aldrig på det sättet. Utan tron är ju en förutsättning för att få del av Guds rike. Snarare som att Jesus frågar, litar du på mig så att jag därigenom kan förmedla helande och befrielse? Han försöker aldrig få folk att signa upp på någonting, utan han möter deras behov och ger dem del av Guds rike. Och sen går han vidare. Och så måste man också fråga sig det här. Skulle den Gud som blir synlig i Jesus, som bar hela mänsklighetens lidande på sina axlar och bad Gud förlåta dem som plågade honom, skulle han låta allt hänga på att människor har intellektuellt uppfattat saker rätt? Så att man har rätt tro och kan rätt säga rätt saker i rätt tid. Då blir ju han någon slags kosmisk universitetsprofessor som underkänner dig för evigt om du svarar fel på en fråga. Kan det verkligen vara så att allt hänger på den typen av tro? En andra fråga vi behöver ställa oss, det är ju den här. Varför ser vi aldrig Nya Testamentet tala om tro som något skilt från hur vi lever? Eller Jesus som frälsare skilt från Jesus som Herre? Utan Bibeln talar ju alltid om Jesus som både Herre och frälsare. Och om en tro som blir synlig i hur vi lever. Det går inte att separera de här sakerna. I kontraktsfrälsningen går det alldeles utmärkt. Okej, du tror, då är dealen klar. Och hur du sen lever så är det i bästa fall sekundärt eller till och med irrelevant. Men Nya Testamentet gör aldrig den uppdelningen. Utan i tron ingår ett förvandlat liv. Hur vi lever är ju inte det som leder till frälsning. Det är ju en viktig skillnad. Som att vi kan uppnå det i egen kraft eller förtjäna det. Men har man fått del av Guds frälsning så förvandlar det oss inifrån. Precis som Johannes skriver i sitt första brev. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud. Han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Den som säger sig förbli i honom är skyldig att leva så som han levde. Om och om igen hittar vi den här typen av uppmaningar. Som vi kan jämföra med lastbilschaufförens syn på frälsning. Frälsning är ju inte bara något som har gjorts för oss. Utan något som har gjorts i oss. Och som leder till att vi lever och älskar precis som Jesus. Aposteln Johannes talar ofta i svartvita termer för att få fram sitt budskap. Och det han menar är ju inte att om vi råkar bryta mot något litet bud så åker vi ut med huvudet före. Utan det han menar är ju att det här med att förbli i Jesus är inte något som sker i teorin. I ett kontrakt frikopplat från våra liv utan det sker i verkligheten. Och att känna Jesus handlar inte om att veta saker om honom och tro på dem. Utan sanningen finns i oss så att vi har en rätt riktning som leder oss närmare Jesus. Och då syns det i våra liv. Det största problemet med lastbilschauffören är ju egentligen inte de saker han gjorde utan hur obekymrad han var över hur han levde. Han firade och skröt med sin livsstil och sin omoral. Om han hade brottats med det här hade det varit en helt annan sak. Det gör vi ju allihopa. Brottas med saker som inte ser ut som vi vill i våra liv. Men när sanningen finns i oss så strävar vi hela tiden efter att lämna det bakom oss. Och det kan ju vara två steg framåt och tre tillbaka ibland. Men vi har en rätt riktning på våra liv. Vilket leder till fråga nummer tre. Varför talar Nya Testamentet om frälsning i tre olika tempus? Eller tre olika tidsformer? Frälsning talas både om i dåtid och i nutid och i framtid. Om kontraktsynen är sann så borde det bara handla om dåtid. Vilket också är oftast så vi pratar om det. När blev du frälst? Om dealen är klar så är den klar. Men Bibeln använder ju alla tre tidsformerna när den talar om frälsning. Till exempel det som Susanne läste förut. Han har frälst oss från mörkrets välde. Det är någonting som har hänt i historien när Jesus gav sitt liv på korset. Men Paulus pratar också på det här sättet i Filipperbrevet 2. Därför mina älskade, ni som alltid varit lydiga, inte bara när jag var hos er, utan ännu mer nu när jag inte är hos er. Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. För det är Gud som verkar i er, både i vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Och så vidare. Frälsning är en pågående process som vi hela tiden lever i. Det är givet av nåd en gång för alla. Han har frälst oss, men det är också ett pågående verk i oss så länge vi lever. Och så säger han också så här i Romarbrevet 5. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. När vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod, hur mycket mer ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? Den slutliga frälsningen är ju någonting som fortfarande väntar oss en dag. Vi är frälsta samtidigt som vi befinner oss i en frälsningsprocess på väg till att uppleva vår slutgiltiga frälsning. Det är så det beskrivs i Nya Testamentet. Och det blir ju helt ologiskt om kontraktet gäller. Om du har köpt bilen så har du köpt bilen. Du kan inte fortfarande vara i processen av att köpa bilen mot att slutligen köpa den. Men det här är ju för att Bibeln tänker inte på något sätt i termer av kontrakt, utan i termer av förbund. Och det var ju det vi talade om för 2 veckor sedan. Och den skillnaden är helt avgörande för att vi ska förstå en sån sak som vad innebär frälsning. Vi har gjort oss av med nästan alla förbund i våran tid. Vi har ju egentligen bara äktenskapet kvar. Och sorgligt nog betraktas det mer och mer som ett kontrakt också. Men skillnaderna mellan ett kontrakt och ett förbund är oerhörda. Ni kommer ihåg att jag visade den här för 2 veckor sedan. Ett kontrakt är ju ett avtal och ett äktenskap är ett förbund. Ett kontrakt är en affärsuppgörelse, men ett förbund handlar om överlåtelse. Villkorslös överlåtelse. Ett kontrakt relaterar till lagar och regler, men ett förbund till kärlek. I det här fallet Guds självuppoffrande agape-kärlek. Ett kontrakt har villkor. Ett förbund är villkorslöst. Och därför kan man också alltid utvärdera hur man ligger till i ett kontrakt. Men i ett förbund accepterar man varandra som man är. Det ena bygger på misstro. Man försäkrar upp med ett kontrakt. Och det andra bygger på tillit. Ett kontrakt förändrar det inte. Men du kan inte gå in i ett förbund utan att bli förändrad. För det handlar om ditt hjärta. Du blir inte dugg förändrad av att köpa en bil, men du kan inte gifta dig utan att bli förändrad. Och Bibeln talar och tänker alltid i termer av förbund. Så när vi funderar på frälsningen så kan vi inte tänka i termer av kontrakt. Någonting som vi har köpt med rätt bön och rätt tro. Utan frälsningen är ett förbund som vi kliver in i och överlåter oss till. På samma sätt som ett äktenskap. Och därför är ju också föga förvånande äktenskapet den främsta bilden på frälsning och relationen mellan Gud och människa. Genom hela Bibeln. I Gamla testamentet så beskrivs Gud som maken och Israels folk beskrivs som hustrun. Och Gud försöker att hon ska förbli trogen. Och eftersom hon oftast inte är det så försöker Gud vinna henne tillbaka. Och i Nya testamentet så beskrivs Jesus som brudgummen som har kommit för att söka efter sin brud. Och det är därför kyrkan genom Nya testamentet kallas för Kristi brud. Kristi brud är ju inte någon slags förvirrad kvinna i Uppsala trakten, utan det är ju församlingen. Om ingen hade missat det. Det är därför som himlen i Uppenbarelseboken beskrivs som den stora bröllopsfesten. När bröllopet mellan brudgummen och bruden fullbordas. Verklig frälsning handlar om det. Det handlar om ett äktenskap mellan Gud och människa. Där Gud fullständigt utger sig själv för oss och vi för honom. Precis som Susanne sa här förut. Gud älskar sin mänsklighet. Han älskar varje enskild människa. Och han gör det trots att vi vänder ryggen åt honom. Trots att vi förkastade den goda plan som han hade för oss och istället är på väg mot våran undergång utan honom. Men Guds kärlek upphör ju inte för det. Utan ur den kärleken kommer Jesus till oss, till våran värld. Och han kommer som brudgummen som vill rädda sin brud ur hennes fångenskap. Och Jesus kommer för att öppna våra ögon ur den här situationen och över vem Gud verkligen är. Och på korset visar han vem Gud är och vad Guds hjärta för oss är. Korset är ju Guds sätt att säga, jag skulle färdas hur långt som helst och göra vad som helst för att vinna dig tillbaka. Jag tar på mig alla hån och alla piskrapp, törnekronan på mitt huvud, alla spikar i min kropp, spjutet i min sida, allt det tar jag på mig för din skull. Jag är villig att genomlida helvetet och bära all din fördömelse, för jag tycker att du är värd det. Och det är ju inte bara den sanna bilden av vad vi är värda i Guds ögon. Utan det är ju Guds frieri till oss människor. Korset säger ju, vill du ingå ett förbund med mig? Och när vi svarar ja på det frieriet, då blir vi frälsta. Och det är inte ett kontrakt som vi skriver på, utan det är ett förbund där vi lovar trohet till honom och han till oss. Vi köper inget med vårt gensvar. Utan vi överlåter oss till något. Så när Romarbrevet 10 talar om hjärtats tro och munnens bekännelse, så är det förbundsord, inte kontraktsord. Och det gör all skillnad i världen, vill jag påstå. Det är vad frälsning handlar om. Och det är vad Gud längtar efter och erbjuder alla människor. Om du har tagit emot det, så kan du överlåta det på nytt igen idag. Om du har förlorat en del av vad det innebär, så kan du få förnya din överlåtelse till honom idag. Om du aldrig har svarat ja på Guds frieri som han ger varje människa i korset, så kan du få göra det idag. Det erbjudandet och den frågan är vad Gud längtar efter att erbjuda alla människor. Och att vi får gensvara på det och kliva in i det förbundet och den relationen. Amen.